Jag har som överskrift En vandring i tro. Och jag är tillbaka i Nehemja bok. I predikan Staden med murar och portar om Guds löften tog jag upp Jerusalem. Där bilden av en människa fanns med. Stadsporten fick då stå för viljan. Övriga portar för önskningar och muren för sinnet. Och muren är ju till som beskydd och försvar. Om själen eller muren är trasig når fiendens pilar in och sårar. Vi är oskyddade och har svårt att värja oss och Guds röst kanske kan verka svag medan andra tankar och röster är starkare. Ofta är det tankar av anklagelse, fördömelse eller känslor av förkastelse som kan plåga oss. Och vi är alla utsatta för djävulens attacker både personligt och som Guds folk. Guds vilja är ju att upprätta och bygga upp det som är trasigt. Och det förutsätter såklart att vi överlåter våra liv till honom. Om porten då är en bild på vår vilja, kan Guds port få vara en bild på Guds vilja? När vi läser i psalm 100 och vers 3. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse. Bildligt här kan man säga då, gå in i Guds vilja med tacksägelse. Och tacksägelse, det är ju att uttrycka sin tacksamhet. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, ty Herren är god. Hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte. Paulus hade lärt sig att alltid tacka Gud. Han skriver i första Thessalonikerbrevet 5:18 och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Jag vaknade en morgon med ett starkt tilltal. Eller jag hörde det strax i drömmen, strax innan jag vaknade. Men det var så högt som om jag själv ropade ut det. Men samtidigt var det Herren som ropade till mig. Tacka Gud för allt du möter och be att det får tjäna det syfte som Gud vill. Var budskapet. Först reagerade jag som man kan göra, nej, vad ska hända nu? När Gud liksom förvarnar har man en känsla av att det kommer svårigheter, men för varje motgång fanns påminnelsen och löftet. Och som det också står i Romarbrevet 8:28, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Bättre kan det inte bli med andra ord. Allt, både medgång och motgång, allt samverkar till det bästa. En vandring i tro. Jag har skrivit i 7 punkter och den första punkten är trons ande. Nehemja står som en förebild och ett föredöme för oss. Namnet betyder Javés tröst eller Herrens tröst från hebreiska Naham som betyder att andas tungt eller att ha medledande. Det kan sammanfattas till Guds tröstande ande direkt eller Guds tröstande ande. Vad gör den helige ande? Jo, manar gott för oss, hjälper, uppmuntrar, förmanar, tröstar, läker och helar, upprättar, leder. Den helige ande lär oss och påminner oss om allt som Jesus har sagt. Det är Jesu egna ord i Johannes 14:6. Nehemja var ledd av Guds ande. Han hade trons ande. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 4:13, men då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi och därför talar vi. De orden är hämtade från psalm 116 som handlar om Guds hjälp i svår nöd och en längtan att få offra lovets offer mitt i Jerusalem. Som det uttrycks i psalmen där. Trons ande ger Gud till den som vill tjäna honom, inte till den som vill tjäna på evangeliet. Nehemja var villig att gå dit Gud kallade honom att gå. Och kanske bad Nehemja att Gud skulle öppna eller stänga dörren när han sa till kungen i Persien i Nehemja 2:5, Om det behagar konungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, till den stad där mina fäders gravar finns, så att jag kan bygga upp den igen. Och Gud öppnade dörren för Nehemja, och nu är han framme i Jerusalem, där Guds folk var hårt ansatta av fienden. Nehemja 2 och vers 11 läser vi. Jag kom till Jerusalem och var där i 3 dagar. Sedan steg jag upp om natten tillsammans med några få män, och jag hade inte talat om för någon vad min Gud lagt på mitt hjärta att göra för Jerusalem. Det djur jag red på var det enda jag hade med mig. Om natten drog jag ut genom dalporten fram mot drakkällan och dyngporten och undersökte Jerusalems murar. De var nedbrutna och portarna var förtärda av eld. Jag började vid platserna som kanske var svårast här. Och problem kan inte lösas om man blundar eller förnekar dem. Liksom den som förnekar synden förnekar sitt behov av frälsning. Synd måste bekännas och sår behöver läkas. Andra punkten är trons lydnad. Nämligen jag sa inte, jag har stora visioner och planer och drömmar att förverkliga. Jag vill förändra världen och göra den till en bättre plats. Nej, det här var inget mänskligt verk, det var Guds verk. Och att gå i tro, det är att gå i lydnad. Det är trons lydnad. Vad min Gud har lagt på mitt hjärta, sa Nehemja. Eller som det hebreiska Natan betyder, vad Gud gett som gåva i mitt hjärta. Och Nehemja fick det från Gud när han var i bön. Det förstår vi av början på Nehemja bok. Den 3:e dagen. Han väntade i 3 dagar i Jerusalem innan han gjorde något. 3:e dagen, jag nämnde det också i den förra predikan, är som vi vet uppståndelsedagen. Och före uppståndelsen kommer korsfästelse och död. Jesus ställföreträdande offerdöd för våra synder. För oss innebär det att våra planer och våra själviska ambitioner måste dö ner. Korsfästas. Så att vi kan tjäna Gud i frihet. Det är Paulus som uttrycker de orden, att korsfästas med Kristus. Guds vision är Guds personliga löften, Guds vilja till oss. När vi är korsfästa med Kristus, som Paulus uttrycker det, kan Gud använda oss med allt i den personlighet som Gud har gett oss var och en. Livet är inte bara att bjuda in Jesus och sen allt färdigt. Ja, det är färdigt i den bemärkelsen att vi är frälsta och vi är frikända i den yttersta domen. Men vi uppmanas också att förbli i Jesus med det eviga livet i sikte. Om vi är på nyttfödda börjar en längtan att söka Guds vilja, att formas i Guds hand eller att sträva efter helgelse, som det står i Hebreerbrevet 12 och 14. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Så den som tror att han kan fortsätta leva i synd som förut eller leva som han själv vill har kommit vilse. Den som tror att gärningar eller laggärningar är vägen har inte förstått Guds nåd och vad en vandring i tro handlar om. Och idag verkar många kristna tro att de är goda inom citationstecken då, när de lyder och accepterar världens agenda och livsstil. Andra Thessalonikerbrevet 2:13. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder och systrar, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det vill säga, anden helgar och vi tror på Bibeln, på Guds ord. Och Jesus bad också, helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Johannes 17 och 17 var det. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Gud skapar inte den här världen till oss eller för oss. Den skapades av och genom Jesus. För Jesus och till Jesus. Det står i Kolosserbrevet 1:16 och Romarbrevet 11:36. Jesus är vår helgelse. 1 Korintherbrevet 1:30. Helgelse, det har med avskildhet, trohet, rening från synd och därmed inre helande att göra. Jeremia 10:23. Jag vet det, Herre. Människans väg beror inte på henne själv. Det står inte i vandrarens makt att rätt styra sina steg. Och ordet här att styra sina steg, det kommer från ett annat ord, sad, som betyder att gå regelbundet eller att gå med jämna steg. Att gå i någons fotspår eller att gå i takt. Och Nehemja hade lärt sig att gå i takt med Gud. Han bad och inväntade Guds ledning och Guds tid för varje nytt steg. När Janne och jag var nygifta, då tyckte jag att vi ofta gick i otakt och jag klagade inför Gud ibland. Vi hade väldigt olika bakgrund och såklart olika personligheter. Och en gång när jag bad, då gav Gud mig ett löfte i bönen. Jag fick ett tilltal. Jag ska hjälpa er att gå i samma takt. Orden. Och Janne tyckte nog att jag tjatade lite väl mycket ibland om den där takten. Men flera år senare fick Janne en profetia på ett kvällsmöte i kyrkan. Jag var förkyld med feber och låg hemma. Och det här profetiska budskapet var bland annat: Herren säger, jag ska lära er att gå i samma takt. Och gissa om jag var nöjd med att få den bekräftelsen. Långt senare fick vi en profetia tillsammans, det var flera år senare, genom en pastor på Nyhemsveckan som säger: ha tålamod, ni ska gå i Guds takt. Ja, det är fantastiskt när Gud talar och han lär oss att gå i sin takt, i hans takt. Det är det här som Paulus skriver om i Galaterbrevet 5:25. Om vi nu har liv genom ande, så låt oss också följa i ande. Eller vandra i ande, som det står i gamla översättningen. Ordet betyder att vandra eller att gå i takt med Guds ande. Att inte rusa före Gud, för vi kan inte vänta längre. Eller inte heller vara ovillig att gå på grund av att det kostar på. Tredje punkten är trons väg. Det fanns en grupp som inte var med i arbetet att bygga i Jerusalem. Det står om i Nehemja 3:5. Vid sidan av honom arbetade tekoaiterna, men det förnämsta bland dem ville inte böja sin nacke för att tjäna sin herre. Och tekoaiterna, står det, arbetade nära gamla porten. Den låg ungefär där Jaffa Gate ligger idag, som alla känner till som har varit i Israel och i Jerusalem. Gamla porten, det påminner oss om det gamla men alltid fräscha evangeliet. Och vi läser från Jeremia 6 och vers 16. Så säger Herren: ställer vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna, fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade: vi vill inte vandra på den. Och svaret som profeten Jeremia fick här var orsaken till att portarna och murarna nu var nedrivna och uppbrända. Det var syndens konsekvenser. Nehemja skulle visa på Guds väg för folket, trons väg, och leda in dem på den. Och vi läser också från psalm 85 och vers 9. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma. Må det inte vända åter till dårskap. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Och vers 14. Rättfärdighet ska gå framför honom och bereda väg för hans steg. Eller för hans fotspår, som det kan översättas. Jesus kan leda oss att gå till en plats där vi inte vill, i köttet så att säga. Men om vi vill tjäna Gud och få se Guds segrar, då måste vi böja oss och gå dit han leder. Och det är då vi blir korsfästa med Jesus för att få del i uppståndelseliv och uppståndelsekraft. Här finns inga genvägar eller andra vägar. Den goda vägen är trons väg. Varför går många fel och viker av från vägen? Det är en fråga som många ställer. Jag tror att man har känt till Guds väg, men någonstans har man valt en annan väg som tilltalar köttet. Att bli känd eller bli stor, få berömmelse och framgång, få inflytande, bli rik kanske, vara i centrum bland många. Man har vägrat att böja sig för Guds vilja och valt att lyssna på andra röster. Gud är inte med på våra drömmar eller fantasifulla visioner. Och det är säkert också en orsak till att många ger upp och många faller i synd. Man tog sig en kallelse. Nehemja visste hur viktigt det är med ödmjukhet och avskildhet och lydnad till Herren. För trons väg är korsets väg. Korsets väg är befrielsens och nådens väg. Nästa punkt är trons ögon. Nehemja såg all trasighet och förödelse. Men han såg något mer med trons ögon. Han såg vad Gud är mäktig att göra. Och som han också visste att Gud ville utföra och hade bestämt. Ibland behöver vi be om trons ögon. Att se som Gud ser. Både på människor och omständigheter. Och det är också en bön om urskiljning. Nehemja undersökte läget under natten, läste vi. Och så verkar Gud i det fördolda, när vi inte vet eller ser. Hjälpen var redan där, men ingen visste om den. Läget var ju mänskligt sett hopplöst, men inte för Gud. Och vi behöver andens ljus och ledning för att orka se och ta itu med det som är svårt och trasigt. Det kan gälla oss själva eller andra. Det förunderliga är att när Jesus pekar på synd eller på trasighet, till och med när han måste varna för syndens konsekvenser, så gör han det med kärlek och vi känner oss inte förkastade. Och det är genom helgelsen som vi får vår rätta identitet, det som Gud har ämnat oss till. En människa kan vara lika trasig som Jerusalems ruiner på den här tiden, eller bara trasig på ett visst område. David bad i psalm 139:23, utransaka mig Gud och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen, det vill säga trons väg. Ordspråksboken 20:27, anden i människan är en Herrens lykta. Den utransakar alla hjärtats innandömen. Ja, Guds ande utransakar och kommer vår svaghet till hjälp. Och anden för oss till Jesus. Han manar oss att ge Jesus tillträde överallt i våra liv. För det finns ingen trasighet som inte Gud kan hela. Och nästa punkt är trons ord. Nehemja 2:16. Föreståndarna visste inte vart jag hade gått och vad jag gjorde, ty jag hade hittills inte nämnt något för judarna, prästerna, de förnäma männen, föreståndarna eller de övriga som skulle utföra arbetet. Men nu sa jag till dem, ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte längre behöver utstå förakt. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de, låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod för det goda verket. Den helige ande berörde deras hjärtan här och väckte till liv det Gud ville göra. Det är att tala tro. Och folket kände igen Guds röst genom Nehemja. De var svaga i sig själva, men Gud var deras starkhet. Nehemja fick tala trons ord, Guds ord, och modlösheten byttes mot andens inspiration. Men nu reser sig ett motstånd. För när vi säger ja till Jesus, till Guds kallelse, reser sig alltid motstånd. Vers 19 i Nehemja 2. Men när horoniten Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia och araben Geshem hörde detta, hånade och föraktade de oss och sa: vad är det ni gör? Sätter ni er upp mot kungen? Då svarade jag dem: himmelens Gud ska låta det gå oss väl, och vi hans tjänare ska börja bygga, men ni har ingen del eller rätt i Jerusalem eller anknytning dit. Och jag tror vi känner igen samma falska anklagelser mot Paulus och Silas och de troende i Apostlagärningarna 17. Där står: det handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Man ville alltså få alla att tro att de var upprorsmakare och extremister. Här krävdes urskiljning av Nehemja, men Gud utrustade han sänder. Och han behövde inte försvara sig, för det var på Guds ord han hade handlat. Och då är Gud vår försvarare. Himlens Gud ska se till att allt går bra, sa Nehemja. Och han gjorde också klart att de inte var välkomna med sina falska lärare och falska anklagelser. Det står ju skrivet: gå inte i ok med det ogudaktiga. Med andra ord också: släpp inte in falska lärare. Motståndet kommer inte alltid från människor. Det kan vara ett andligt betryck mot sinnet, mot tankar och känslor, direkt från mörkrets makter. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 16:13: vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka. Låt allt hos er ske i kärlek. Och ordet här, var manliga, det betyder alltså var andligt vuxna, var andligt mogna. Det är motsatsen till att uppföra sig barnsligt och omoget. Och i 1 Korinthierbrevet 16:9: ty en dörr till stor och fruktbärande verksamhet har öppnats för mig. Jag har också många motståndare, skrev Paulus. Gud hade öppnat dörren. Och vi blir starkare av motståndet om vi står fasta i tron. Vilka var fienderna här i Jerusalem på Nehemjas tid? Ja, det var Sanballat, läste vi, som var edomit och guvernör i Samaria. Där man hade uppblandat religion, pluralism eller religionssynkretism. Han verkar stå som ledare för motståndet, så, som en bild på Satan som blandar lögn med lite sanning för att sen slå sanningen till marken. Tobia var en ammonit och Sanballats tjänare. Ammoniterna fick inte komma in i Herrens församling, kan vi läsa i 5 Mosebok 23. De var med och lejde Bileam för att förbanna Israel och att locka den till avgudadyrkan bort från Herren. Och de behandlade också israeliterna föraktfullt när de skulle in i löfteslandet. Det kan stå som en bild på syndanaturen, eller det som ofta kallas köttet, som Paulus kallar köttet, som alltid är i strid emot den helige ande. Galaterbrevet 5:17. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. Eller köttet längtar efter, har begär efter det som är emot anden, och så vidare. Och Jesus säger i Johannes 6:63: det är anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Och köttet, den fallna naturen, står alltid för jaget i centrum, och den står även för gärningsläror. Araben Geshem, som betyder regn eller dusch, och man kan kanske dra parallellen till Jesaja 25:4. Det skoningslösas andedräkt är som en storm eller en störtskur mot en vägg. Så Geshem här kan vara en bild på världens förföljelse mot Guds folk och krav på kompromisser. Så fanns det också judar som hade dragit sig tillbaka och var påverkade, och som nu var motståndare mot Guds verk, påverkade av fienderna alltså. Den ena attacken kom efter den andra, och i en sammanfattning så handlade det om förtal, hot, hån och förakt. Lögner och falska anklagelser. Man försökte att distrahera och locka Nehemja bort från sin uppgift, bort, alltså från Guds, ut ur Guds vilja. Man sådde tvivel för att göra folket modlösa. Man smickrade för att få ingång, kanske det farligaste av allt, för motiven var onda. Och det fanns även planer på ett handgripligt anfall. Nehemja berättar i kapitel 4, vers 6. Vi byggde upp muren och hela muren fogades samman till sin halva höjd, till folket arbetade helhjärtat. Men när Sanballat och Tobia och araberna, ammoniterna och astoditerna hörde att man fortfarande höll på att bygga upp Jerusalems murar och att sprickorna började tätas, blev det mycket förbittrade. Här ser vi att fienderna blev fler och fler. De gaddade sig alla samman för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Då bad vi till vår Gud och satte ut vakt mot dem dag och natt för att skydda oss mot dem. Här satte man ut väktare, vaktposter, bedjare ställdes upp överallt på muren. Och vi får fråga, finns det någon vaksamhet idag? Ser vi tidens tecken och vakar över det profetiska ordet? Anden och ordet bygger upp och uppmuntrar det, avslöjar också det som är falskt. Och vers 10. Men Juda sa, bärarnas krafter sviker för tyngden av sten och grus. Vi orkar ej mer på muren bygga. Här sänkte man blicken och såg på problemen. Man såg bara sten och grus och all trasighet. Och så kom uppgivenhet och trötthet. Och Nehemja fortsätter, våra motståndare sa, innan de vet ordet av är vi mitt ibland dem och dödar dem och stoppar arbetet. Och här kom hot om infiltration inifrån, kan man säga. Och vi vet vilka som medvetet infiltrerar kristenheten idag. Det är New Age, det är en liberal teologi, det är pluralism eller synkretism med mera. De judar som bodde nära dem kom från alla håll och sa till oss säkert 10 gånger att dra oss tillbaka till dem. Här fanns alltså judar som saknade förtröstan på Gud, som var rädda att stå upp för sanningen och för Guds ord. Och vers 14. Sedan jag hade besett allt steg jag upp och sa till de förnämsta, till föreståndarna och till det övriga folket, var inte rädda för dem. Tänk på Herren! Den store och fruktansvärda och strid för era bröder och systrar, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Med andra ord, tänk på Jesus, se på Jesus. När allt annat viker och sviker är han trofast och Guds ord och löften står fast. Det enda som vi alltid kan lita på. Om vi har fokus på Jesus, då orkar vi fortsätta. Men vi måste göra det på Guds sätt. En enda vers i Jakobs brev talar om, tycker jag, tydligt hur vi vinner seger. Jakobs brev 4:7. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så skall han fly bort från er. Det första, underordna er Gud. Ödmjuk er inför Gud i bön, med andra ord. Stå emot djävulen. Alltså vägra kompromissa med sanningen. Då måste han fly. Gud strider för oss. Nehemja 4:15. När våra fiender hörde att vi kände till deras plan och att Gud hade gjort den om intet, vände vi alla tillbaka till muren, var och en till sitt arbete. Och den sjätte punkten är trons enhet. Trons enhet är andens enhet. Var och en här hade en egen plats att tjäna och det var närmast sitt hus. För Gud börjar alltid där vi är. Och så hjälptes de åt i arbetet. Kolosserbrevet 2:5 skriver Paulus, jag gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Och jag vill citera David Hedegårds översättning. Jag gläder mig när ni står på er post och bildar en fast front i tron på Jesus Kristus. Uttrycker han här, därför att det är militära termer som talar om att man står som en front, alltså sida vid sida i tron. Och Jesus sa i Johannes 15:16, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än beder om i mitt namn. Ja, det vill säga i enlighet med Guds vilja är då den bönen. Och vers 17, och det befaller jag er att ni skall älska varandra. Och Jesus har utvalt oss i kärlek och han ger oss kärlek till varandra. Och enligt en bibelkommentar så kan orden betyda jag har placerat er strategiskt. Det är intressant. Jesus har en speciell plats just för dig. Det fanns många olika portar. En del fick bygga upp källporten, vattenporten eller Hananeltornet. Och andra fick bygga upp dalporten eller dyngporten. Dalporten. Dalen vittnar ju om prövningar och lidandet. Prövas ödmjukhet. Att lära sig ödmjukhet. Och genom dyngporten där bar man ut sopor och skräp till Hinnoms dal. Och det kan vara en ganska otacksam uppgift att avslöja falska lärare och lärare. Eller att tala om synd. Men dyngporten blir bara uppbyggd om vi bekänner våra synder och vill rensa ut skräpet. Som det står i 1 Johannes brev 1 och 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Skräpet måste bäras ut. Ledaren för arbetet vid dyngporten hette Malkia och det betyder Herren min kung eller Herren min rådgivare. Och vi är kallade att vara trognare Gud vill ha oss även om det är oansenligt eller svårt. Och det finns speciella löften då som det står i psalm 126 och 5. Det som sår med tårar skall skörda med jubel. Och Galaterbrevet 6 och 9 säger att vi får skörda om vi inte ger upp. Jesus sa i Lukas 10 och 2, skörden är stor, men arbetarna är få. Bed därför skördens herre. Ordet betyder bed specifikt om detta. Bed skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och det kan också översättas att be att han sänder ut grovarbetare till sin skörd. Och den sjunde och sista punkten är trons vila. Jerusalem skulle vara ett vittnesbörd för andra. Liksom det Gud gör i våra liv är ett vittnesbörd för andra. Och i Nehemja 6 och 15 där berättar Nehemja, muren blev färdig på 25:e dagen i månaden Elul efter 52 dagar. När alla våra fienden hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att detta arbete var vår Guds verk. Ja, förr eller senare blir det tydligt vad som är äkta och vad som är Guds verk. Jerusalem betyder ju fridens boning. Jesus ger oss sin frid och gör oss till boningar eller tempel åt den helige ande. Och så fick Jesaja profetera i kapitel 62, vers 6. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Det är trons försvarare här. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unner ingen ro och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Med andra ord, bedjare och förebedjare, ge inte upp. Den bokstavliga uppfyllelsen om Jerusalem kommer ju efter att Jesus kommer tillbaka. Och till dess fortsätter Guds verk här och nu. Vår personliga upprättelse är alltid ämnad till att vi tjänar Herren. Och Jeremia 7 och 23 vill jag avsluta med. Det bud jag gav dem var detta. Lyssna, det är det hebreiska ordet shama. Lyssna och lyd eller hör och gör. Lyssna till min röst. Så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl. Det är Herrens ord och löften till oss. Vandra trons väg. Amen.